Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Erik Andersson, Linus Hallenius, Oskar Jonsson, Fredrik Lundgren, Rasmus Lindqvist, Theodor Stenshagen och kanske Robert Lundström. Ja, där har vi våra förlorade krigare, Lo.
Må de vila i fred.
Ja, det kändes ju hårt. Men det är onekligen en hel del som händer i GIF Sundsvall just nu. Så det kändes lite på sin plats att få känna lite på de här namnen. Vad känner du när du hör dem i det här sammanhanget och med Enya?
Vem tror du vrider sig mest i sin grav?
Vi får inte prata om det.
Främst är det att det är många namn.
Ja, det är många namn och det kommer ju bli fler och det kommer vi återkomma till, men jag tänkte det har varit en vecka full av rubriker vad gäller truppläget i GIF, så jag tror att vi egentligen ska börja också med att jag tänkte räkna upp lite här och så ser vi var det liksom slår an hos Lo Hägerfeldt.
Ja, kör vind.
För det är vi två som har den här podden idag. Ja, det började ju med i måndags tog GIF Sundsvall in nya provspelare. Sen avslöjades att Oskar Jonsson och Linus Hallenius inte får nya kontrakt. Fredrik Lundgren bryter med GIFarna. Dagen därpå var det Rasmus Lindqvists tur. Han dumpas och han är kritisk. Vart är det här på väg? En 29-årig målvakt blev klar. Robert Lundström erbjöds inget nytt kontrakt. Ännu en mittback testades, medan Theodor Stenshagen kastade in handduken till följd av ett klent bud. Albin Palmlöf tackade nej till en fortsättning och Joel Cedergren avslöjade mittbackarna han jagar. Och någonstans där står vi väl nu. Var slår det an?
Det slår an att du har jobbat hårt den här veckan.
Ja, det har varit jävla ös. Det har varit i måndags. Åkte jag ut i träningen i tron om att man skulle få titta på de här provspelarna som var på plats. Men det hände ju för mycket. Så jag såg inte mycket av det alls. Det var samma timmar så var det nyhetsläge med både Hallenius och Jonsson. Hade Hallenius inne att vi kunde köra ut den innan klubben. Men de var några minuter före. Så vi fick ju kapa avslöja banderollen.
Man förstod att här kommer Lukas att vara på tårna.
Ja, det var väl så.
Men jag kommer ihåg att den måndagen så satt ju, du skulle jobba kväll då för att du skulle gå på träningen. Jag, Kenneth Falberg och vår chef Fredrik Söderberg satt och diskuterade lite på morgonen. Jag kommer ihåg att Söderberg nämnde det att jag kanske borde börja kolla med Linus. Så för jag har en känsla av att det kanske är att han ryker. Och då jag sa då att jag tror ändå att han kommer att få ett förlängt kontrakt. Känns som att de kan inte ändå kapa Linus. Så att när jag är på väg hem, precis har gått innanför tröskeln hemma i min lägenhet och kollar på mobilen, så är jag push från i vår slacktråd på jobbet. Nu kommer Lukas med Linus nyhet. Då blev jag ändå lite förvånad.
Ja, nej, det är ju, alltså den är ju, vi ska ju väga ena sidan mot den andra här, men det är ju bland det mest omvälvande nyheterna som jag har varit med om under min tid som jag har bevakat GIF Sundsvall. För ett år sedan så var det Urban Hagblom, att han kliver av. Och nu är det Linus, men det här tog priset sett till reaktioner, skulle jag ändå säga.
Ja, reaktionerna har varit mycket högljuddare och fler och högre på något sätt.
Ja. Och nej, jag, Jag skrev en krönika där på ämnet där jag tyckte att det var som att montera ner Jesus från korset i kyrkan. Och det är ju såklart, jag har fått ett mejl om en som tyckte jag tog i för mycket.
Av kyrkan, svenska kyrkan.
Ja, nej men och det mejlet välkomnar jag, det är bra med lite tuggmotstånd. Men den liksom bildliga liknelsen, den är ju den metaforiska liknelsen, det är ju... I religionen GIF Sundsvall så är ju han Jesus. Han är ju det största vi har här nu. Ett språkrör på något sätt som ska föra en lära vidare. Han kommer ju dit varje morgon före alla andra. Gör sin prehab, tar hand om kroppen. I media så har han förmågan att föra supportrarnas talan. Han har ett starkt band till supportrarna. Han visar med hela kroppen och hela sitt sätt att han gör allt för klubben och kommer ju från den egna akademin och ska ju visa vägen för dem. Men nu då, trots att det är den uttalade satsningen att det är akademivägen vi ska gå, så plockar man bort han som ska leda alla lärjungarna. Och den kändes ju väldigt hård, kanske inte minst med tanke på sättet att man inte ens har diskuterat med honom någon alternativ lösning. Alltså, det här är ju ändå min upplevelse, och även i intervjun som jag gjorde med honom, den var ganska kort, för det var ganska mycket känslor inblandat och han kan ju brinna av för mycket när han är besviken och ta i för mycket. Så han ville också att vi håller det här kort. För det var väldigt känslosamt i den stunden. Men min bild av honom är ju ändå att det är ju en människa med ganska mycket självinsikt. Han vet precis att han kommer från de här två åren. Han fattar, jag kommer inte få samma kontrakt. Men han säger det, jag är beredd att gå ner i lön. Jag kan ta ett jobb vid sidan av, men jag vill vara med på det här. Och då är det så konstigt att det inte ens har vädrats. Att man inte har vänt på de här stenarna och kanske börja långt tidigare. För det här har inte skett över en natt. Han fick ju höra för bara någon månad sedan att jag ser dig som någon vi ska ha med här på tåget. Men nu har man inte råd att ha med honom på det tåget. Och där tycker jag att det diffar. Och jag menar, man har... Nu ska man inte äska om pengar hos sponsorer och intressenter på samma sätt. Men nog fasen tror jag att några sponsorer hade kunnat gå in med ett par hundratusen för att täcka ett deltidskontrakt. Och att skaka fram någon form av jobb till honom. Han kan väl stå och kränga bilar på bilbolaget. Jag skulle gärna köpa en bil av honom. Om jag hade varit i behov. Men nej, inte ens det. Inte ens diskussion. Och det är ju det som blir så ovärdigt. Och så kommer en liten liksom, Photoshop-mall. Tack för allt. Precis samma mall som han använder till Fredrik Lundgren som gjorde några minuter här på planen i år. Precis samma mall som med Rasmus Lindqvist får, som har gjort två år här. Så får Linus som har investerat ett helt liv här få samma mall. Och det är det där som det blir så ovärdigt på något sätt.
Ja, det är det att man liksom i stort, nu vet jag att de la väl ut lite bilder och så på Facebook också, så lite mer var det, men ändå i stora drag var det ju, de behandlade han på samma sätt som alla andra, fast det inte är samma som alla andra liksom. Mm.
Ja, tack för allt har ju en annan innebörd när det kommer till honom och när det kommer till Fredrik Lundgren. Och det är de orden man väljer att använda. Nej, och den ena sidan, det är ju allt den här. Det har vi ju varit inne på. Det är lätt att bli förbannad bevisligen på det här beskedet. Det har många supportrar blivit. Bland spelare också, givetvis lagkamrater som har varit ledsna över det här, som faktiskt grät innan träningen när de fick veta det. Och Det är ena sidan, den som försvarar Linus, men vi är ändå tvungna på något sätt liksom, att försöka förstå andra sidan. Varför gör man det här då? Och där kan vi väl stanna till lite, du och jag.
Mm.
Vad...
Ja, nej, men jag tycker det känns som, jag håller med dig och de flesta i den generella, men vi har ju, den här diskussionen har ju sett på relationer hela veckan egentligen, i olika former med olika personer, det känns som. Och det, jag kan väl ibland tycka att diskussionen blir lite ensidig. För det, om man ser det ur Joel Sergrens synvinkel, så det finns ganska mycket logik i det. Sen är det just det här hur man kommunicerar det, att man kanske ska borde ta i diskussionen med Linus, kan vi få det löst på något sätt. Men om man bara ser till, ja men han är 34, 35, har kommit från en korsbandsskada. Året i år har också varit, han har fått lite bakslag på knät också. Och när han varit på plan så har inte han hittat rätt, märks att det inte är samma Linus på planen. Så att, och då när de samtidigt ska kapa i kostnader. Mycket också. Ibland känns det som att folk underskattar lite hur mycket Giffarna måste kapa i sin trupp nu. Och det märks ju. Det blir ju, Linus blir ju en symbol på det sättet att han, nu får han ryka på grund av ekonomin.
Mm. Ja, det är ju verkligen den heligaste av kor på det sättet. Men det är ju, precis som du säger, det är jättemycket pengar som ska sparas. Det handlar inte om att vara en eller två spelare mindre. Det är ganska mycket man måste in och rota i. Och nu är det ju verkligen på väg mot ett clean slate där man har skalat bort så mycket överflöd som man bara kan egentligen.
Ja, men det är ju nästan ingen av dem som hade utgående kontrakt kommer få för kontrakt.
Mm.
Kanske en, max två.
Ja, och det är just det här, alltså som man har sagt till Robert Lundström, att vi skulle kunna ge dig ett kontrakt, men inte just nu. För då tänker man att, nu säger jag så, det här är lite mina tolkningar då, baserat på hur Joel har uttalat sig, så är man ju ute efter gärna så utvecklingsbara spelare som möjligt. Och där ser man inte Robert Lundström. Även om man ser att han håller en hög nivå, så vill man hitta något som i längden kan bli bättre. Det har han ju sagt också. Joel har sagt det. Vi kommer göra förändringar som på kort sikt kanske blir sämre, men i längden tror vi att taket kommer liksom bli högre för de här. Så att det är ju de här besluten. Och jag menar, ska man försöka tänka sig in i argument mot att ha Linus med, ja men om du har två, har de bestämt sig för att vi kan ha två anfallare, för vi ska ha ett spelsystem där vi har en anfallare på planen, vi kan ha två anfallare då i truppen, ja då är det ju, du står där med Engblom som har kontrakt, Bengtsson som har kontrakt, jag menar Bengtsson, där har du fortfarande en försäljningspotential i framtiden. Vad kommer hända om Linus blir trea? Alltså för man kommer behöva tänka på den där framtiden. Man kommer behöva att Bengtsson gör de där målen, för det ligger i hela klubbens överlevnad att de måste tjäna pengar. Såklart. Och ja, vad händer med Linus då? Men samtidigt tror jag att han är liksom stor nog att kunna köpa rollen och fatta det större syftet. Sen vet vi Linus i toppform. Det är ju en spelare som klarar sig ganska högt upp i skytteligan i Allsvenskan. Men han har ju inte varit där nu.
Nej.
Och de får ju gå på hårda. De har ju gått på hårda fakta.
Och det är ju, om man ska bara se det rakt, rent krasst, så ändå strångt av Joel att ta ett sånt beslut.
Mm.
Det är inte många som bara kan shake av de reaktioner som han har fått, eller som har skett för Linus. Jag vet inte hur mycket som har nått Joel, jag vet inte mycket han läser, men...
Mm. Nej, det är nog bland de blåsigaste beslut han kommer ta, det tror jag.
Och han visste ju säkert om det.
Att bli mer kritiserad.
Han visste ju om det. Du gjorde en intervju med han. Mm. Ja, men är det en vecka eller några dagar i alla fall?
Ja, det var bara några dagar.
Bara några dagar innan han ju sa jag kommer att ta beslut som inte folk kommer att gilla. Eller ja. Något sånt.
Och det hade han ju rätt i. Det hade han rätt i. Den är tuff alltså. Jag undrar vad man måste vara gjord av för virke för att klara av det.
Ja, det är intressant att tänka hur för Joel verkar ändå, vad jag har hört, så jag har inte pratat med honom så mycket sen dess, men det verkar som att han ändå tagit det ganska med som en gås.
Ja. Ja.
Men detta sagt, även om man väger för nacken, jag tycker ju också som du är inne på, jag tycker att man borde ha fått in honom på något sätt ändå.
Ja, alltså hitta en mellanväg. För det är ju någonting, ja, men de har pratat så jäkla mycket om att vi ska ha en träningskultur som är en liksom tävlingskultur. Jag menar, han är det personifierat. Han är så viktig för miljön, och jag kommer ihåg när han skadade korsbandet att det var en spelare som sa till mig att jag vet inte hur det här kommer gå, för det är ingen som påverkar sin omgivning så mycket som Linus. Och jag menar, när de sålde honom till Cypern också 2019, det var ju han gick ju liksom inte att ersätta. Man slutade vinna utan honom. Och jag tror att han gör väldigt, väldigt mycket för det dagliga, alldeles oavsett om han är i form eller inte. Det pratade väl du och Douglas om också?
Ja, men lite grann. Jag pratade med Douglas igår från att vi spelade in nu. Jag vet inte när det här kommer att gå ut. Men. Och vi snackade om Linus, så han var ju inne på det. Jag menar att han för jag frågade om att, ja, att det, sen finns det ju det här med ledarrollen och att han har de egenskaperna. Hur ser du på det och så vidare? Och så var han inne på, ja, det är klart att det är många dimensioner i det. Att han, och så sa han att ja, faktiskt i år, det var någon match, han sa inte exakt antal, eller jag tror det var en match som jag tog en hjälp med honom för snacket inför match liksom. Och att han har gjort mycket i gruppen bakom kulisserna, sa han. Och det är just sånt man ser, vi ser även utanför kulisserna, framför kulisserna. Så att det är en spelare som på ett helt annat sätt märks på träningarna. Man hör honom, man ser honom. Jag har tänkt på det, framförallt på hösten och sommaren, när jag kommer tillbaka från semestern, att det är Rino som verkligen försöker berömma som de, framförallt de yngre spelarna. Dyring och Jonis, framförallt, kommer jag ihåg att han gav väldigt mycket beröm någon träning som jag var på tidigt på efter semestern. Så att han märks ju, och det märker man också med de yngre spelarna. Ja, utan att se för mycket så har jag ju ett reportage med en av GIF-spelarna är med på Söngut på söndag morgon. Och där tycker jag också att det märks på vilka ledaregenskaper som Linus har, som ingen annan i den här truppen har. Mm. Och därför tycker jag att man, även om det är så att man ska ha två anfallare, man har inte plats för fler, får ändå in en extra plats och offra en extra mittfältare och extra ytter eller någonting för att få in de ledaregenskaperna som Linus har. Mm.
Ja, för var värderas det? Alltså, vi har varit inne så mycket på egentligen, ja, men summan av de 11 spelarna tillsammans ska bli 12. Och jag menar, har de patronerna med sig så har de 12, men har de Linus med sig, då kan de vara 13 också. Det är jag helt övertygad om. Nej, det är, var värderar man det i dessa tider? Är det, ska man bara titta på krassa siffror och Y-scout och allt sånt där? Nej, men det mentala spelar stor roll. Och där gör han nog mycket för att hålla skenet uppe hos lagkamrater. Eller hålla skenet uppe. Hålla dem brinnande. Nej. Så att det är... Nej, jag tycker man hade kunnat göra det så annorlunda. Och... Att det här har skett utan diskussion, det tycker jag är det stora felet. Det är inte så svart och vitt. Och, som jag skrev i krönikan där också, att ja, men ser man, mäter man allting i svart och vitt, ja och nej, då skulle ju Linus inte vara ett alternativ för den här truppen. Men Linus Hallenius går inte att mäta i svart och vitt, i ja och nej. Det är liksom, han är blå. Han är ju blå rakt igenom. Det är ju ända in i själen. Och han är på en annan bedömningsskala. Så att, och där tycker jag man har missat någonting. Och vi måste också ha med oss, alltså det är jätteviktigt nu när de ska sälja in på marknadssidan inför den kommande säsongen, att man känner att det är någonting på gång med framåtanda, med positivism som andas positivism inför säsongen som kommer. Då är det ju viktigt att det känns av. Vad signalerar det här beslutet? Inte verkar det vara positivism i den här stan. Och publiken vill nog också känna att fan, de här har något kul på gång. Just nu där de står idag så tror inte jag folk känner att de har något kul på gång. Nu tror jag mest man känner oro. Sen har de ju en hel försäsong på sig att bygga ett lag som kan ge den känslan. Men man gör det utan Linus. Och man har börjat med att ta ett kliv bak, skulle jag säga.
Mm.
Ja, ska vi gå vidare?
Ja, för det är många andra namn. Vi ska inte gå i detalj på de andra, för det är ju klart att det här är det. Jag menar, jag har sagt med Douglas igår också, då börjar ju med att ja, det är många som har lämnat. Han gav ett generellt svar och sen sa ja, det är ju en person såklart som ja. Sticker ut ur mängden, och han fattar direkt vem det är. Så att, det är väl så vi kommer behandla de här spelarna också, att det är ju en spel som sticker ut och det är han som får uppmärksamhet ut det här. Liksom.
Mm. Om vi vandrar vidare i körschemat så är det väl egentligen på sin plats att kliva över till Joels plan. För hur ser den ut egentligen?
Ja, det är du som har pratat mest med Joel.
Det är jag som har pratat mest med Joel. Och det jag vet det är att han vill ha 20 utespelare den kommande säsongen. En trupp med 20 utespelare. Målvaktssidan kommer vi över till. Men i dagsläget kan man ju säga att de har 10 kontrakterade utespelare. För vi vet ju att Edvin Dellkrans, Alexander Larsson och Jonis Kino vill man låna ut till Friska Viljor. Kan bli så att någon av dem hamnar i någon annan klubb. Ronaldo Damus hittar man ett nytt utlån för. Förmodligen i Nordamerika. Och där... Det gör att man har 10 utespelare kontrakterade kvar. Så vad ska man in med då?
Man ska in en massa mittbackar i alla fall.
En massa mittbackar.
Man börjar bakifrån. Man kanske ska börja allra längst bakifrån. Och det är målvakten och det är ju typ klart.
Målvaktssidan är klar.
Förutom att kanske någon ska lämna.
Ja, där har man gett beskedet till Gustav Molin enligt mina uppgifter att du är fri att gå. Vi kommer inte stå i vägen. Och han får leta sig en ny klubb, för man kommer inte satsa på honom. Det är Jonas Olsson som är etta, nyförvärvet från Degerfors. Det är Jakob Jäger Röding som kommer vara tvåa. Och där bakom har man Marcus Stenman. Och jag blev lite förvånad när man tog in...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jonas Olsson, alltså vid en första anblick att man tog in en 29-åring. Men sen med lite eftertanke så ändrade jag mig. För nu är han ju här på ett 3-årskontrakt. Röding, som är tvåa, han är ju 17 år gammal. Tre år är han 20. Men det ger honom 3 år att slå ut Olsson på. Och jag menar, det är kanske osannolikt att han gör det år ett. Det är ganska få 17-18-åriga målvakter som blir etta. Så det är kanske osannolikt att det händer år ett. Men kanske år två eller år tre. Och då har Olsson inte så mycket kvar på kontraktet. Och så säkrar man en målvakt med en ganska bra nivå. Så att det är väl en... Det rimmar väl ganska bra med en mer långsiktig strategi på målvaktssidan. Men jag vet inte, Olsson versus Oskar Jonsson. Där har man ju också.
Ja, i rent namnmässigt så byter de ju nästan rakt av varandra. Jonsson och...
ja, ja.
Men nej, jag har noterat att det är många som tycker att Oskar Jonsson har varit en av lagets viktigaste spelare i år. Och det är väl en liten sanning modifikation där, eller? Det känns, på slutet var han ju viktig. Men när vi har kollat statistik från säsongen innan de sista omgångarna där han var viktig, så underpresterade han ju grovt.
Mm. Ja, han hade ingen... Han hade ingen bra säsong förrän man på allvar tog tag i det här med försvarsspelet. Då... Och det där är så intressant när man tittar på målvakter och statistik. Det är ju... På många sätt så kan han ju ha varit ett offer för att försvarsspelet var så dåligt.
Mm.
Och man hittade ju ingen struktur på det där försvaret förrän i slutet. Och då såg han ut som en mycket bättre målvakt. Så att det är ju lite en fråga om vilken fot man står på med honom. Men han gjorde ju en avslutning som gör att han, precis som han är inne på, kan kliva av här med huvudet högt. Jag tycker han ska vara stolt. Han hade något utvecklingssamtal med Joel med några månader kvar. Och då sa han att jag ser framför mig att jag vill in här och hitta en hjälteroll. Och det tycker han att han klarade, och det kan jag hålla med om. Han var en av hjältarna när man summerar allting. Men han hade ingen bra start på säsongen. Men han räddade upp det på många, många sätt. Sen känns det ju, alltså där har du ju också en kulturbärare, en sån som har samhörighet med supportrarna och verkligen har tagit till sig GIF Sundsvall, så att du förlorar ju lite av den där karaktären.
Ja, Oskar Jonsson är en av de trevligaste personerna nästan, på de senaste säsongerna i alla fall. Så att det, där förlorar man ju. Men jag tycker ändå att jag förstår hur de tänker. De har haft en, Oskar har varit här, vad är det, 2-3 år kanske? Med.
Några år. Ja, det var när Naurin var målvaktstränare som han kom in.
Ja. Men han har liksom aldrig lyckats ta den. Han har liksom, det har varit upp och ner i prestationer och i första platsen. Och, så det är egentligen ganska förståeligt att de, ja men okej, okay, du har fått några säsonger nu. Du har inte lyckats ta den på första platsen riktigt ordentligt. Så då, ja men då testar vi någon annan tills Jäger Röding har åldern inne för att gå på Systembolaget, till och med säga. Men.
Ja. Men man har aldrig någonsin visat att man har trott på honom. När han har tagit första platsen så har man tagit in någon annan. Eller peta honom för att satsa på Gustav Molin. Eller när han har klivit om Andreas Andersson. Då har man ändå tagit in en Oskar Linnér. Alltså, det är alltid, man har alltid satt honom i uppförsbacke. Han måste ju ha ett sånt jäkla liksom, träpsyke som kan gå igenom det här. Så jag hoppas han får ett riktigt fint kontrakt någonstans för personens bästa.
Mm.
För det är han värd bara på skalle, tycker jag. Sen det när han tackar för sig, att han liksom vill framhäva, och det är ganska få spelare som gör, han framhäver Morgan och Kerstin. Det kommer bli tråkigt att sakna dem. Kerstin som tar hand om deras tvätt liksom, och är en jättestor person i kulisserna, och Morgan som har hand om materialet. Det kommer ju inte många att göra. Nej. Det är inte många som har gjort det tidigare, men han lyfter liksom att de kommer jag sakna.
Mm. Det är en fin person som går förlorad.
Ja. Det om målvaktssidan. Röding, jag tror faktiskt han också då, han ligger på akademikontrakt idag. Jag tror han kan erbjudas ett liksom permanent seniorkontrakt här. Han flyttas upp, för det kommer han göra. Och det troliga då är att tredje målvaktsnamnet, det blir Marcus Stenman som spelar P19, och då kommer väl fortsätta spela med P19. Måste jag tänka om han har den åldern inne. Jag tror det.
Marcus Stenman?
Ja.
Ja. Ja, jag har för dålig koll på honom. Ända jag vet att jag råkade sätta på honom på en fem röst jag gjorde för några år sedan. Ja. Det slog mig när jag var på en träning och sa att är det Marcus Stenman? Fan, kände igen han på något sätt. Ja, jag hade gjort den för fem röster han. Ja. Ute vid ja och nej, kanske parken. Jag vet inte vad den heter, den parken.
Fina fem röster. Det glömmer jag bort också. Så att jag tycker vi kan vandra vidare. Nej, men och det är ju... Det var målvaktssidan. Tittar vi på truppen framför oss så hamnar vi väl bland ytterbackarna. Mm. Där man i dagsläget har Lukas Forsberg och Dennis Olsson. Föredragsvis på en varsin kant. Edward Carrick kommer med största sannolikhet flyttas upp också. Han har ju ett akademikontrakt nu men har ju bott i A-laget hela hösten. Och då ska det väl till en ytterback till. Kanske någon med lite mindre skadehistorik än Dennis Olsson och Lukas Forsberg.
Ja, så får vi börja konstatera att det känns som att Robban får söka sig efter en annan klubb.
Ja, just det. Den signalen till honom att man letar efter någonting mer utvecklingsbart. Man ser sig om, helt enkelt. Man har inte bestämt sig för honom. Det är nog en signal som jag inte tror han tycker är så rolig, om jag ska vara ärlig. När man är i det skedet av karriären. Så att det är väl troligt. Mm. Ja, så där ska det vi in en ytterback till. Har vi mittbacka? Där har vi ju inga alls.
Nej.
Det är ju då Lukas Forsberg som kan spela där. Han kan ju spela överallt i backlinjen. Men mittbackar, där jagar man ju några. Och där tror jag också man kommer lägga krut om vi tittar på budget. Joel har varit öppen med vilka två man jagar. Ludvig Svanberg är en av dem. Där har man diskussioner med Hammarby. Jag tror att det är ändå ganska långt gånget. Jag tror man dividerar de siffrorna i ett kontrakt. Så jag tror den kan bli möjlig. Förmodligen något väldigt symbolisk summa eller procentandel vid vidareförsäljning som man tar in honom på i så fall. Kodjo, Peppra och Pong. Honom vill man ha kvar efter lånet. Han lämnade här med ett leende. Han har ju varit och tränat med laget fortsatt efter säsongen. Den enda av lånespelarna som har gjort det. Men åkte tillbaka till Norrköping nu under torsdag. Men när jag frågade honom om han kommer tillbaka i vår så det var ett stort leende. Han tycker nog om att vara här. Det tror jag ändå. Men det är ju det läget att Norrköping vill låna ut honom eller sälja honom. Giffarna kan ju inte köpa honom och man vill helst i så fall de vill ju helst inte låna honom utan i så fall lån med option, men en option det är inte tänkbart, det är alldeles för dyrt. Så att det troliga är ju att man ändå ser sig omkring efter något annat alternativ. Hittar man inte det, ja då kanske man lånar honom i alla fall. Så vi får väl se om det blir Opong. Det kan ju vara att beslut som kommer sent. Men man har haft ett par mittbackar på provspel också. Kan bli något där.
Mm. Och så har de ju Alexander Blomqvist också som känns som att han också kommer få stryka på foten.
Ja, han har haft ett rejält kontrakt så att det är ju det här övervägandet. Ska han gå ner i kontrakt eller gå ner i lön? Mm. För där jag har mötts av så delade uppgifter om man han har inte erbjudits ett kontrakt vad jag förstår. Men att man heller inte riktigt har sagt nej. Alltså ungefär det besked som Robert Lundström har fått. Mm. Och det är väl helt enkelt. Man ser sig om efter något som på sikt kan bli ännu bättre. Och kanske kan vara ännu mer fördelaktigt ekonomiskt. Så man kan lägga krut någon annanstans.
Ja, men billigare och sen har ju Blomqvist haft... Jag vet inte hur många år han har varit, men det känns som att han missar extremt många matcher på grund av olika skador.
Ja, den här säsongen, det har inte varit bra för honom. Och det är trist. Men mittbackspositionen kommer man ju få lägga krut på ekonomiskt. Det är för att få tag på skickliga mittbackar. Och i alla fall två av dem lägger man och krut på.
Tror de flyttar upp från akademilaget då? För de behöver ju fler än två mittbackar.
Det är fråga, jag tror att nu på slutet så är det Abdirashid Hussein som har spelat mycket. Han som går under namnet Jungi som är hans, han är född under det namnet, men när familjen har flyttat, ska vi se om jag kommer ihåg det, om det är från Somalia, så har han fått ett nytt namn. Och Jungi då, men han är lite ung, han har lite, det är fortfarande en del att fila på, så jag tror uppflyttningen är kanske inte aktuellt, men vi kommer se honom på A-lagsträningarna. Annars Anton Mosnelid har väl också fått mycket speltid. Han vägs nog in, kanske hamnar där på gränsen. Jag tror att det är de två som har bildat mittbackspar.
Ja, Mosnelid var ju väldigt upplyft för några år sedan. Mm. Han tappade lite skador och lite allt möjligt, tror jag.
Ja, men precis. Lite elände. Men det är inte omöjligt att vi ser honom där uppe någonstans. Någon mittback. Så här, det är fyra platser som ska fyllas och man kommer behöva ha budgetsmarta lösningar, och då är akademin ett bra alternativ att titta ner i, helt klart. Så att så är det med mittbackarna. Sen vandrar vi uppåt i planen då till centrala mittfältet. Där finns det ju namn. Där har du ju Paja Pitschka, Oliver Stojanovic, Dusan Jajic, om du vill Ludvig Novik. Kino Delkans lär lånas ut. Så där tror jag man är ganska klara, om det nu inte är så att det blir något namn ut. Ja. Om det blir något namn ut, så tror jag kanske om man får till en försäljning på Pitschka, eller om jag vet inte hur hälsan egentligen är på Dusan Jajic nu.
Nej.
Inför kommande säsong, om det är något man fortsätter med. Det har ju varit ett tufft år för honom.
Mm. Sen är frågan hur nöjd Ludvig Norvik är med sin situation.
Mm.
Jag vet inte hur hårt hans agent jobbar, eller om han jobbar alls. Men...
Mm. Det är en situation att luska i. Mm. Han behöver ju få någonting.
Ja, han kan ju inte vara en tillsång där han är avbytare.
Nej, han måste ju, och det där tror jag är så viktigt nu när de ska ha en liten trupp också, att alla spelare får energi av situationen de är i. Att du inte har spelare som går och puttrar, för det kommer smitta av sig, det kommer skapa missnöje. Och jag tror inte de vill ha en puttrande Ludvig Novik. Har ju dessutom, som jag har varit inne på flera gånger, han har ju ett bra kontrakt.
Mm.
Och det är ju liksom, de behöver satsa på honom. Han har ett år kvar. De behöver ju antingen satsa på honom eller se till att han får en annan klubbadress. Och det är någon form av dilemma.
Mm.
Hitta en roll. Det vore klokt.
Mm.
En bra roll. Men nej, men då, det är väl lite apropå det där med du måste ha spelare som får energi av situationen de är i. Det är nog smart att låna ut Jonis Kino, Edvin Dellkrans, Alexander Larsson. Men nu har de gjort ett år i A-laget, suttit på bänken. Det kan ju vara spännande första gången. Men går de in på ett andra år där du hamnar där, det ger nog inte så mycket kraft. Bättre få gå till friska viljor, var jätteviktigt ett år på en bra nivå. Komma tillbaka med den energin, typ som Karlström gjorde. Så det är väl i sin ordning. Sen har man ju ett offensivt mittfält.
Mm.
Där vi har i dagsläget Jesper Karlström, Marcus Burman, möjligen Ludvig Novik, för han används mycket som kan användas som tia. Det är lite det jag har förstått att Doggy ser honom som.
Det känns som en om man tyder på att de ska spela med en anfallare på sätt att de bara ska ha två i truppen, då blir det ju en 4-2-3-1 uppställning förmodligen. Med en tia. Och där känns ju då som att det är där Novik ska spela.
Ja.
Där han borde få chansen att, om man nu vill ta chansen, han kanske vill sticka. Han kanske inte känner att det är lönt att testa en till sån här. Men det känns där de behöver få in spelare. Jag snackade med Douglas igår. Det kommer komma en text till baserat på det snacket som går ut på måndag, tror jag. Där snackar han lite om vad han vill få in då. Jag frågar honom, vad känner du att ni behöver få in då? Och det är ju det offensiva mittfältet han är inne på. Någon som kan, någon kreativ spelare som kan hitta mellan motståndarnas backlinje och mittfält och yttrar med individuell dribblingsförmåga. Det är den typen av spelare han behöver få in, känner han.
Och där finns det ju alternativ ute på marknaden. Man har ju tittat på väldigt många i just de här positionen också. Jag kan säga att Elias Durmas är fortfarande ett spår. Att man tittar på ett nytt lån. Men där han ska snacka ihop sig med AIK, eller nytt lån, det är jag osäker på. Men att han kan vara aktuell för att komma tillbaka i någon form. Men där ska han snacka ihop sig med AIK. AIK ska ta beslut, vad vill man göra med honom. Så vi får se lite där vad som händer. Men det är ett alternativ. De har ju haft på provspel flera stycken. Jag tror personligen mycket på den här Kevin Ali från Motala. Som, tittar vi på Y-Scout ranking, så är han ju ettans bästa ytter, vad säger man, ytterforward, yttermittfältare. Gjorde 11 mål, 6 framspelningar. Enligt deras siffror, han sa 8 själv. Men det är ju en sån spelare. Och ja, det har ju varit flera. Alexander Asisovic från Sylvia. Oliver Grenholm från Skellefteå. Det kanske du inte har spetsen då på en gång. Det är en lite yngre kille från lite lägre nivå. Men i längden. Du har Gustav Nord också. Från Piteå som har varit på provspel. Som ju är en riktigt kryddig spelare. Och så Brasse, inte minst. Joao Rosa. På träningen så sa de Joao. Vi ska sätta uttalet. Joao.
Joao.
Det är jobbigt att ropa i alla fall.
Joao. Men,
jag tänkte ju på han Joao. Vad heter han? I Degerfors. När jag hörde det. Så tänkte jag, har jag missat något? Men det hade jag inte. Ja.
Frågan är hur många av de här som är som den typen av yttre som Douglas vill ha. Han vill ju ha det raka som går rakt mot mål. Dribblar. Många Simba. Det är det han vill ha in, fast ja. Inte många Simba.
Precis. Och där har du ju, alltså, jag tror ju att Durmas är någon man gärna tar in igen. Han har fått en del kritik att han inte liksom, ja men han tappar mycket boll och han tar för stora risker och är ja men han är ju en egen typ av fågel, helt enkelt. Och men där, jag har frågat Dogge lite om honom och just det här, så har han inte stor felmarginal? Så, ja, men han gör nytta på många sätt som jag tror att alla inte förstår, säger han då. Att, när de spelar med honom, tog han som exempel att ja, men när vi sätter igång spelet med Ludvig Svanberg, du vet att han har jävligt bra fötter. Du vill inte att han ska stå och slå långbollar. Så de kommer flytta fram folk på honom när han har bollen. Och han kommer hitta den där långbollen i alla fall. Och kan då sätta fast, liksom, spela över flera motståndare och sätta fast den på någon offensiv mittfältare där Durmas är jäkligt bra på att hålla den kvar i spel. Det är inte alla som klarar att göra det på det sättet som Durmas gör. Alltså, det här var ett exempel som han drog på nytta som Durmas gör. Jag hoppas att jag liksom översätter det på ett värdigt sätt genom mina ord. Men att alla klarar inte av att liksom ta den rollen, men Durmas gör det.
Mm.
Och sen har du det att just det här att han har gåspsyket, allting rinner av honom. Att han kommer fortsätta försöka, oavsett om det går fel, det går fel, det går fel. Ja, men han kommer fortsätta göra sin grej och göra sina utmaningar. Och till slut så har han tröttat ut en motståndare och då blir det plötsligt ett avgörande läge framåt. Så att det är ju lite som han alltid är inne på, Douglas Jakobsen. Man väljer sina perspektiv och de perspektiven väljer han när han kollar på Durmas. Så att det finns en storhet där som kanske som kan vara lite svårsmält, men att den finns där. Så det får vi väl se vad det blir. Jag har förstått att många av de här provspelarna kommer få besked i nästa vecka i alla fall, kan vi säga. Till sist har vi anfallet då.
Och det är det mest klappade och klara som finns.
Ja, klappat och klart. Pontus Engblom, Johan Bengtsson.
Jag hoppas att Johan Bengtsson får chansen på riktigt nu.
Mm.
Det känns ändå som att det, nu när Linus ändå är bortplockad ur leken, så öppnar det ändå upp för Bengtsson. Larsson kommer att lånas ut. Det har ändå gått några år där man väntar på, okay, när ska Johan Bengtsson få riktigt den chansen. I år han var i ytter, och det märks, det är inte hans position liksom.
Precis det. Han har ju faktiskt på det sättet, sett till speltid och så, har han ju varit lite lidande av att Linus har varit där. Nu blir det liksom också lite upp till bevis. Ta vara på det här nu och kör. Och han har sådana spetsegenskaper så att han blir ju jätteintressant att se på när han väl får spela på sin position. Och det kommer han få göra i år. Så att det ska bli väldigt spännande i alla fall. Och se vad det kan bli. Men vi var inne på det. Det är... han vill ha 20 utespelare. I dagsläget har han 10. Joel. Man kommer lägga krut på ett par mittbackar. Så är det, och då är vi uppe i 12 i alla fall. Man kommer flytta upp några juniorer. Jag har förstått att det är 3 utespelare. Ni kan nog på en gång räkna in att 2 av dem är Ahmed Doering och Edward Carrick. Och då är vi uppe på 14 stycken. 15 stycken. Sen är det ungefär 5 namn till då. På olika positioner. Och där vi är inne på mittbackar, offensiva mittfältare och yttrar framförallt. Och där kan det faktiskt bli aktuellt med deltidskontrakt. Det kommer också gå ut en grej med Joel om det här. Det har ju låtit lite som... jag vet, Rasmus Lindqvist lämnade ju och var väldigt kritisk här mot... han hade fått förklaringen att ja, men vi kan inte ha 2 vänsterbackar som inom citationstecken tjänar pengar. Och det var väl mer att ja, men det är 2 spelare som egentligen har lön för att vara ordinarie. Men jag har förstått att det på många håll har tolkats som att ja, man måste ha någon deltidare bakom Dennis Olsson i princip då. Men, och det kanske är en lite hård tolkning. Det är inte så att Giffarna ska bli en deltidsklubb. Men jag pratade med Joel om det här. Och, ja, men 1-3, max 4, sa han. Kanske vi erbjuder deltidskontrakt till. Det beror på lite hur lönebudgeten ser ut. Hur nära taket på den man kommer vara när man är klar med de här viktigaste rekryteringarna som ska in först. Så att det är väl lite sådana överväganden man gör också när man tittar på de här från lägre divisioner. Vilka kan tänka sig att komma hit och ha ett jobb på sidan av? För man kommer inte kunna lägga krut på alla positioner.
Nej.
Det är sådana överväganden som ska göras.
Nej, och det känns ju ändå ganska rimligt. Vi har haft en diskussion förut på redaktionen också om hur de ska lösa ekonomin och så. Och det, personligen känns det ganska rimligt att ja, men det, om nu Giffarna ska kapa så mycket som de behöver göra, så kan de inte ha en hel trupp full med heltidsanställda spelare. Liksom. De måste dra ner på löner framförallt. Och då är det rätt logiskt att några i alla fall blir deltidskontrakt.
Ja, för det är det han säger. Ja. Vi kan ha bara heltidskontrakt. Men då har vi en trupp på kanske 15 man. Och det går ju inte. Det gör det inte. De måste ju ha fler spelare. Det såg man inte minst säsongen som var. Jag tror ingen vill att liksom Erik Andersson och Monga Simba ska vara mittbackar respektive vänsterback. För att ta ett exempel från fjolåret. Så att det är nog den väg man måste ta helt enkelt. Men får man också tänka, vilken kategori spelare kan tänka sig att göra det här? Och då hamnar du kanske på killar från akademin, killar som kommer från division 2 och 1 och bara vill ha en fot in i elitfotbollen. Det är ju där man kommer få titta. Men man slänger ju inte ögonen på Mike Sema och Kevin Walker liksom för att spetsa till laget. Utan du får ta spelare som han sa, det är kanske en kvalitetsförsämring just nu. Men på sikt tror vi att det ska bli en förbättring. Det är den typen av spelare. Så det lutar väl åt att det blir ett ganska ungt lag, va?
Och det behöver inte vara fel heller med ettan. Det är också en del som Douglas tog upp i den text som går ut någon dag. Att, jag menar, han sa då att ja, men när jag var i division 3, i division 1, då värvar vi främst som division 2. Så att jag känner mig rätt bekväm med att värva från divisionen lägre, för att det finns kvalitet i ettan. Det gäller bara att man prickar rätt liksom. Men att han tog som exempel, ja, tre senaste åren så har nykomlingar från ettan rakt upp till Allsvenskan. Så han upp Daniel Lask i Västerås som var seriens bästa mittfältare. Så går till utlandet nu, kom från Division 1. Och han som blev utsett i årets unga spelare i Superettan, också från Division 1. Så han sa att det finns kvalitet där. Så att även om man, kanske vissa rycker på ögonbrynen när man säger att ja, man kommer från Division 1, vad är det för spelare? Det finns kvalitet där. Det är bara att man ska hitta rätt där också.
Helt klart. Och där hade väl Douglas och Benny hade haft ett specialuppdrag, förstod jag det som, vad gäller de här provspelarna.
Ja, han sa att jag kontakter med de utlandsspelarna i Joel som har kött främst. Och sen har han gett oss i uppdrag att kolla på vilka spelare i, identifiera spelare i lägre divisioner som ni tycker att vi ska kunna ta på provspel. Mm. Så att de som har kommit hit är ju Benny och Douglas som har identifierat att de här skulle vi kunna titta på.
Ja, och de har ingen scoutingverksamhet i nuläget, men få tror jag kan Norrlands fotboll som Benny, få kan nå ettan som Douglas. Så att det är väl rimligt att man använder de kunskaperna. Sen blir det ju såklart, ja, det blir väldigt mycket centrerat mot Stockholm när du tittar på Douglas, och det skojas lite om lilla Sollentuna liksom.
Ja, jo, och där sa han också, det kommer inte vara med i texten, men han sa det att för mig, det finns ju ingen mervärde för mig att tvinga in en massa Sollentuna spelare bara för att. Men däremot när man får i uppdrag att identifiera spelare från ettan som är bra att ta in på provspel, då vill jag ju ha så bra prick. Pricksäker.
Ja.
Som möjligt. Och då, jag menar, då de som har bakgrunden sådant har jag ju stenkoll på. Framförallt hur de är som personer. Så att då är det ganska naturligt att de kommer in.
Ja, ja men precis. Det är ju, jag menar, det är ju den kunskapen om personligheter, om spelartyper som en scout skulle ha försökt skaffa sig om en spelare i annat fall. Ja, nu har man ingen scout, så nu använder man den liksom, den kunskap, de ögon och öron och andra sinnen man har. Så att det är väl i rimlighetens ordning.
Och sen är det ingenting som säger att det är de som landar här.
Nej.
Det.
Nej, för det har man också varit inne på. Det är ju stor felmarginal på provspel. Alla kommer inte få kontrakt. Och så är det med det. Vi får se vilka det blir. Men jag tror det, mittbackarna, tror jag att någon av dem kommer vi nog absolut kunna se. Du har Elmando Gini här som kommer från Italien senast. Ja, men BP-fostrad mittback, 2 meter lång. Där har du ju inte, alltså är du fostrad i BP, du är nog ganska spelskicklig. Annars hade du inte gått därifrån till Italien. Och rejäl storlek, kände att han hade lite också Christian Brink tuffhet i sig. Det lilla jag såg av honom på träningsveckan. Nohad Jatta, det är ju en mittfältare. Alltså debuterade i Superettan som 16-åring i Gais. Men som har flyttat ner som mittback nu. Liksom kan spela på flera positioner. Han var mer, han var inte så stor i storleken, men väldigt mobil, rörlig. Det såg vi på Opong till exempel. Där hade du ju inte heller så mycket storlek, men en väldigt rörlig mittback och andra fördelar i fysiken. Så att, jag tyckte båda de hade grejer som han kan kittlas lite av. Så får vi väl se vad det kan bli. Jatta togs ut i det här morgondagens stjärnor och blev matchens lirare. All-star-matchen de har för unga spelare i ettan. Så att, det säger ju någonting om någonting. Sen tror jag, alltså, Kevin Ali, kanonsäsong i Motala, känner Dogge väl från Sollentuna. Det skulle ju också kunna vara någonting om man letar de här egenskaperna att kunna utmana från kanten. Då har du det där. Ja, så vi ser vad fasen det blir av det här då.
Ja.
Det är det vi har på körschemat.
Nej, men det ska bli, i slutändan ska det bli ganska intressant att se hur det landar.
Ja. Ja, för det kan man säga, vad man än tycker om det här, intressant är det ju. Alltså, det är ju bara poppa popcornen och salta och så följer man det här. Den här såpan pågår på st.nu.
Ja, dag för dag.
Dag för dag.
Timme för timme den här veckan.
Och Nej, har ni mer, hör gärna av er. Sen vill jag faktiskt göra en liten efterlysning också. Vi måste ju faktiskt trixa på ett nytt intro till GIF-podden. Hur mycket än tycker om Urban Haglom-klyschorna. De kommer nog få leva vidare i någon form. Men jag efterlyser, har ni ljudklipp eller videoklipp på ramsor från klacken eller liknande, maila gärna lukas.salin@st.nu. Jag vill ha dem, så ser vi vad jag kan gå vidare med. Vi ska hitta på någonting.
Kenneth hade ju annars ett bra alternativ med Joel från när han snackade med Fredrik Lundgren som bryter kontraktet. Ja, det kan jag bekräfta.
Ja, det var det mycket så den här veckan när Joel får bekräfta. Ja, och då när Kenneth ringde Joel, då höll han på att laga mat till övriga tränarkollegorna och skulle Cedergren stå för middag. Ja, ja. Kan man ha finsmakar info.
Ja, det är, tänk att vara Joel den här veckan, det hade varit en speciell upplevelse.
Ja, hade du velat?
Nej, det hade jag absolut inte velat. Nej. Jag unnar mig att inte vara Joel i den här situationen.
Ja, fasen alltså, det för ju tankarna till Tommy Naurin, som har spelat med många av de här spelarna som Joel tar beslutet att de ska få gå av ekonomiska skäl. Det är nog nästan skönt att det inte är Tommy Naurin som är sportchef och tar de besluten, för då, det hade nog varit väldigt jobbigt på ett personligt.
Nej, jag tror det känns inte som att han hade kunnat göra de besluten faktiskt. Se vad man vill, om man tycker vad man vill om de olika besluten, men beslutsfattande kan Joel i alla fall göra.
Ja, han där har han fått testa vingarna den här veckan. Vi säger så, och så du ska ringa någon hockeyspelare.
Ja, jag ska bli uppringd av en gammal talang i Timrå.
Ja,
som var för länge sedan. Får se vad han säger.
Ja.
Linus Werneman.
Ja.
Om det är någon som i det här formatet minns vem det var.
Ja. Vi lämnar den cliffhangen där och tackar för en intensiv nyhetsvecka. Får vi se vad som händer härnäst. På återseende.
Tack för mig.
Arrivederci.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!